Då säger vi god morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är torsdagen den 22 september står det här i papperna. Veckan lider mot sitt slut och vi har ett fullmatat program här framför oss. Många samtal och en intressant panel. Först och främst säger jag varmt välkommen till min torsdags sidekick Niklas Niemi. Ja,
tack så mycket.
Hur är det med landslagsuppehåll? Är det abstinens eller är det skönt?
Det är abstinens ska jag säga. Ja. Verkligen rakt av. Mm. Ja, verkligen. Ja. Inte alls någon landslagets älskare i grunden. Och framförallt inte nu i det här skedet av liksom landslagets år.
Nej, alltså höstens landslagsuppehåll, det brukar ju typ förra året var det väl 3 stycken landslagsuppehåll.
Ja, men det var ju inte klokt.
Nej, de kom ju oftast extremt olägligt. Man är taggad på den internationella bollen, ja. Och så vill man få allsvenskan
i mål. Alltså, när det har gått 7-8 matcher, man är verkligen inne i det. Av serierna, och sen av ligorna, och sen så kommer det där. Och nu då, liksom ska man som paus för att vara liksom spela C-grupp eller vad säga i Nations League utan att ha ett VM och se fram emot om 2 månader och sen nästa gång det är paus då ska vi vara någon bollplank mot den här skitgängen som ska träningsspela mot oss inför VM. Mm. Så det är mörka landslagshöst.
Ja, det är verkligen alltså. Det är det. Men snart är det över.
Så gör jag.
Och vid din sida då så säger vi varmt välkommen till Alexander Snäcke som är assisterande tränare i P14-laget. Och framförallt en del av det nu så heta AIKs P99-or.
Ja, tack snälla.
Hur är läget?
Det är bra. Det är väl vanliga fall abstinens under landslagsuppehåll. Mm. Men nu har det varit mycket roliga uttagningar till speciellt det svenska landslaget.
Ja, du känner ju extra stor stolthet. Jag tror många har tagit del av den här tweeten du skickade ut. Vi ska prata om den lite senare. Dina lagkamrater här är ju i allra högsta grad aktuella då. Eftersom de är en del av det svenska landslaget. Alexander Isak, Isak Hien och Leopold Wahlstedt som gästade oss här i början av veckan. Som är din bästa polare också.
Ja, stämmer. Ja. Vi har känt varandra sedan vi var 7-8 år.
Mm. Ja, okej.
Okay. Och du jobbar till vardags i P14-laget?
Ja. Ja. Precis, i P14. Jag började i februari i år. Mm. Då jag la ner min egen spelarkarriär. Mm. Så det blev ett ganska smidigt steg över dit. Mm. Så att, ja, där är vi idag.
Ja, du ska få berätta lite mer om ditt jobb och din karriär. Och givetvis då dina lagkamrater lite senare. Det är som sagt många samtal att ringa idag. Vi ska alldeles strax ringa upp Slavik Jevtusjenko. Tidigare AIK-spelare, hans pappa är ju ofta när man så här pratar med äldre stötar lyfter ju många fram Vadim Jevtusjenko som kanske den bästa spelaren som någonsin har spelat i AIK. Han var ju lite före min tid. Mm. Han lirade i början på 90-talet där.
Men han är en sån spelare som är liksom som en myt, en vandrande myt som gör att man knappt tror att han har funnits.
Nej, men verkligen så. Och man blir ofta så här lite för att visa makt också från äldre supportrar att jag var med då. Ja. För mig är det ju sen Neborsa, det var ju liksom, och Pascal Simpson var ju liksom först ut bland stjärnorna. Och så nämner man det med någon gammal stöt och säger men du var inte med på Waddes tid.
Han var bäst då.
Ja, han verkligen.
Vet du om Bayern ledde är då? Alltså tidigt 90-tal.
Oj, vem kan det vara?
Som är en sån person som
det är inte Kai Eskelinen. Nej, det var ju senare.
Ja, tidigare här. Ja. En lite tidigare ska jag säga. Han kanske var överlappade, men Jens Gustafsson.
Just det.
Det pratar ju folk om mycket, hur bra han var.
Sen ska vi ringa upp lite Uppsalabor, för det är lite stökigt uppe i Sirius gällande deras läktarkultur.
Inte ofta.
Vad sa du?
Inte ofta.
Nej, det är inte ofta. Det är liksom det om något det visar på att de är på frammarsch där.
Hade man sagt de orden för 5 år sedan, de hade varit av en raljant ton om att det är tomt.
Exakt.
Så att det har hänt saker där uppe som vi alla uppskattar ju.
Ja, men så är det verkligen.
Utom vissa, såklart.
Det är tryck på läktarna och det som alltid då får ju reaktioner. Det är inte bara positivt tycker alla att det är eld och annat.
Nej, det var som Östersund kom upp och hade lite när deras klubbledning insåg att det fanns motståndarfans.
Precis.
Och blev jätterädda.
Ja, exakt. De trodde de skulle få spela inför fortsatt tomma läktare. Ja. Men riktigt så blev det inte. Men vi kommer även såklart då att prata om den internationella fotbollen. Ikväll drar ju som sagt Nations League igång. Men vi vill börja med att säga att vi önskar Örebros SKs Martin Broberg all styrka. Och ett snabbt tillfriskande då. Han har ju drabbats, det gick ut igår då från Örebro, att han har drabbats av testikelcancer.
Oj, jag har missat.
Ja, otroligt tråkiga nyheter. Ja. Martin har ju...
Trokännare ändå.
Ja, en trotjänare och har ju en karriär bakom sig, en framgångsrik karriär. Han var även i Norge och gjorde avtryck, även de gick ut med en tweet där. Och var ju duktig i Djurgården också under ganska tuffa Djurgårdsår. Var inte alls lika bra som det är nu. Men han har ju under hela karriären haft en hel del skadeproblem. Man känner, jag har ju alltid känt kring Martin Broberg att den där spelaren kan...
Aldrig kommit där sista.
Nej, men exakt.
Det känns som en spelare som supportrar alltid uppskattade varje lag han varit i. Ja. På något vis. Alltså det är liksom en gnuggare på ett sätt.
Ja, liksom... ja men verkligen. Och haft, ja, men gnugg och finess, ja, tycker jag. Varit en poängspelare. Också. Men och haft en del skadeproblem. Men det här är ju såklart otroligt hemskt. Och vi hoppas att Martin får som sagt ett snabbt tillfriskande. Vi tänker på det här från Fotbollsmorgon. Nu ska vi se, har vi med oss, vi ska väl gå rakt på sak här nu och ringa upp. Vi tar i lurarna här på en gång. Ska vi ringa upp Slavik Jeftersenko? Han är inte bara Vaddes son, utan han har även han spelat i AIK. Tjena Slavik, Jesper Hoffman här från Fotbollsmorgon. Ja, jag menar, det har jag koll på. Det var lite för lyssnarna här. Jag minns dig mycket väl. Hur många matcher blev det i AIK för din del?
Ja, men det blev väl 20-tal matcher ändå. Både lite allsvenskan, den gamla Intertoto-cupen, svenska cupen och så. Så att det blev lite några insatser i alla fall. Några derbyn bland annat.
Och sen om jag inte helt ute och cyklar, blev det inte Brage också va?
Det blev Brage. Jag var i Valsta, Syrianska, ett tag efter AIK där. Mm. Och samlade lite erfarenhet. Och sen så blev det Brage i 3 år. Där när de gick upp i Superettan 2010-2012. Innan jag fick lägga skorna på hyllan och flytta ner till Skåne.
Du, vi pratade lite kort här om din pappa, Vadim Jeftersenko. Han var ju lite före, alla vi som sitter i studion här, lite för unga för att minnas honom som fotbollsspelare. Men många håller honom som den bästa i AIKs historia. Vad minns du?
Ja, jag minns såklart jättemycket där. Flyttade till Sverige 89 när vi kom hit. Pappa var nog, jag vet inte om han var andra eller tredje sovjetiska idrottsmannen som fick flytta utomlands då när ridån föll och folk började komma ut lite grann utanför Sovjetunionen. Så det var jättestort. Vi kom hit 89, han var med i början på 90-talet och så SM-guldet såklart 92 år i stora. Vi vann AIK Pojkar 80, vann Sankt Erikscupen samma år, så inom loppet av 4-5 dagar så blev de svenska mästare och vi blev Sankten-mästare, så att det var jättespännande tid där och det minns man jättemycket såklart, starka minnen.
Ja, det förstår jag. Vi ringer dig för vi tänkte prata lite ligafotbollen i Ukraina. Ni spelade ju landskamp igår också, Nations League mot Skottland, tyvärr har förlust med 3-0 och ja, det är ju extremt tuffa tider som ni upplever just nu. Har du släktingar kvar borta i Ukraina eller hur ser din kontakt ut?
Ja, det har jag. Jag har hela min släkt kvar där. Nu har inte vi världens största släkt, men ändå mostrar och mormor och kusiner och liksom närmsta kretsen är kvar där. Det är egentligen mamma och pappa som hade lite änglavakt som tog beslutet att flytta hem till Sverige i bara här november-december, 2-3 månader innan kriget bröt ut. Det var liksom fortfarande ganska lugnt. Ingen kunde tänka sina vildaste drömmar att det skulle ske det som skedde i februari. Så att det var ju ren jäkla tur att de tog det beslutet. Och det känns såklart jättebra idag. Ja, men annars är ju hela släkten kvar.
Ja, och vad får ni för rapporter från dem då så att säga?
Men det är just nu, de bor i Kiev-trakten allihopa. Så att just nu så är det väl lugnt där i alla fall. Centrala delarna av Ukraina, Kiev och så västerut är väl hyfsat lugnt. Visst, det är... kommer lite flyglarm då och då, men det är något som de har lärt sig att leva med. Men känslan är att livet bör återgå hyfsat till det normala. Människor som fortfarande har jobb som har möjlighet att bidra på något kreativt, konstruktivt sätt till både samhället eller armén eller medmänniskorna gör faktiskt det. Så det finns en driv, en stark tro på att tids nog kommer allt det vara över och Ukraina kommer segra. Men de som kan göra något vettigt gör verkligen det. Ja. På alla sätt och vis.
Ja, men glädjande att höra på något sätt. Om vi ska hålla oss lite till fotbollen då. Tidigare i somras så mötte just ditt gamla AIK då, ett lag från Ukraina, Wolfsklapp Poltava. Och det var ju många inför den här matchen. Jag minns Oddsen så var det ju att AIK skulle, jag tror att AIK stod i 1-0-3 att gå vidare. För, och det hade väl väldigt mycket med förberedelserna att göra såklart. Och inte så mycket över kvaliteten på laget. För vi vet ju att den ukrainska ligan håller en hög nivå. Och framförallt då tänker man ju på Shakhtar Donetsk och har ett lag då kvalificerat sig till Europa. Då bör det ju vara en viss standard. Och det här blev ju en väldigt tuff match för AIK. Trots då att Poltava inte hade spelat på över 6 månader har de inte spelat en tävlingsmatch. Vad skulle du säga om vi börjar där med nivån till vardags då, innan kriget? Vad skulle du säga om nivån på den ukrainska ligan?
Innan kriget skulle jag säga att nivån på ukrainska ligan var väldigt hög. Det var väldigt många intressanta spelare från utländsk bakgrund som kunde tänka sig att komma och spela och höja kvaliteten på ligan. Det som började hända egentligen successivt från 2014 när kriget egentligen började är att i finanserna, ekonomin hos klubbägarna började bli svagare och svagare, så det började bli svagare och svagare även på den fronten. Lite mindre importer som kunde höja kvaliteten, så att det började på något sätt liksom trappas ner, och det såg man även på Dynamo Kiev och Shakhtars resultat ute i Europa Champions League. Man märkte tydligt att lagen blev ändå svagare och svagare. Då också var det ju fortfarande bufferten och liksom skillnaden mellan kanske våra nordiska ligor och den ukrainska topplagen var så pass hög, så att under den tiden som har gått så har inte den suddats ut. Däremot nu känner jag att senare när kriget har börjat och lagen befinner sig mycket utomlands eller utanför, långt ifrån sina hem, så märker man nog att det börjar tära snötas. Rent psykologiskt så börjar de bli tröttare och liksom tappa kvalitet på det sättet, just för att de inte hinner återhämta sig på ett bra sätt. Så egentligen två delar i det. Först innan stora kriget bröt ut, och det som hänt nu är väldigt stor skillnad på ukrainsk fotboll givetvis.
Ja, och statusen nu då? Hur bedrivs ligafotbollen? Var spelar man och hur går det?
Ja, precis, de drog igång nu efter sommaren den nya säsongen, både högsta ligan och division 1, motsvarande superettan, som har blivit indelat i två grupper. Så det finns 6 lag i högsta ligan och 6 lag har man fått ihop i näst högsta ligan. Och man har väl enkelt uttryckt delat in, eller det man har varit tvungen, det automatiskt delat in som så att Kiev, som ligger i centrala Ukraina och så västerut, där ligger de flesta lagen, förutom de lag som spelar i europeiska kuppar. De befinner sig faktiskt utomlands för att snabbare ta sig till matcherna. Så de lag som spelar mitt i veckan, som har kortare återhämtning, kortare vila mellan matcher, måste vara närmare sina baser i Polen, där både Shakhtar och Dynamo Kiev befinner sig, även landslaget när de är där. Medan de övriga lagen lokaliserar sig i västra Ukraina, där det passar så att säga, och spelar matcher i de städer som ligger hyfsat rätt till för dem. Men ingen bor ju hemma, ingen bor med sina familjer, man är långt ifrån sin familj och så att säga. Så att på så sätt spelar man och försöker bedriva, och sen har man det här matchprotokollet, kommer en flygram så ska lagen ner i någon skyddsrum och så vidare. Så att, när det väl började, första matchen tror jag var 5-6 sådana avbrott, så de höll på att spela ganska så länge. Men efter det har det faktiskt lagt sig lite, och de har kunnat spela 4-5 omgångar nu på ett hyfsat kontrollerat sätt. Ingen publik givetvis, men matcher har ändå kunnat spelas.
Ja, och då är det extra häftigt tycker jag med Shakhtar Donetsk start här också i Champions League. Åkte ju och tvålade dit Leipzig med 4-1 här i första matchen och fick med sig ett, kanske var en missräkning i och för sig, men ett kryss också mot Celtic. Så det är en bra start för Shakhtar.
Ja, väldigt bra start och lite överraskande faktiskt. Jag hade nog räknat lite mer med samma utveckling som kanske Dynamo Kiev har haft, Vorskla och Zorya, andra klubbar som varit ute i Europa som inte haft den kraften att matcha välförberedda, starka europeiska lag som liksom har full fokus på fotbollen och inte på allt annat som de ukrainska spelarna har. Så att, jätteöverraskande. Jag hoppas att det håller i sig några matcher till så att de kan i alla fall hålla fanan högt.
I och med den här situationen som har uppstått såklart, som är hemsk på alla sätt, så finns det bland andra lags supportrar i Ukraina ett annat typ av stöd för Shakhtar som är ute i Europa och spelar för de ukrainska färgerna lite nu? Eller är det fortfarande uppdelat som så här, är man liksom Dynamo Kiev då skiter man i Shakhtar? Eller finns det liksom en önskan att det går bra för Shakhtar generellt i landet?
Ja, men det gör det absolut. Jag tycker hela den här liksom tävlings konkurrensen som har funnits och även hat många gånger och så vidare har suddats ut. Ukraina som nation har enats väldigt mycket och det gäller givetvis även fotbollen. Dynamo Kiev och Shakhtar gratulerar varandra till varandras framgång. Det har aldrig hänt. Shakhtars nya spelarbuss är liksom gul-blå nu för tiden. Så att det finns jättemycket som är ändå positivt i allt det här liksom, som stärker den ukrainska nationen. Så det är klart att det finns helt annan förståelse, helt annan glädje när det går bra för övriga klubbar än de som man primärt hejar på.
Hur stor är fotbollen då i Ukraina? Är det sporten nummer ett eller?
Ja, nej, men det är gigantiskt. Det är enormt. Det går inte att jämföra med någonting annat. Så att, på så sätt är ju, man förstår spelarna, deras uttalanden. Vi måste vinna den matchen, vi måste skänka glädje till våra soldater, till människor som lider varje dag. Man förstår verkligen den inställningen, men samtidigt är det också paradoxalt nog troligtvis det som sätter den här extra pressen på dem att gå ut och verkligen känna den här pressen att man måste leverera och skänka glädje. Men de vet om att de som är ute på fronten, det är ofta till och med, det kan vara ultras, det kan vara folk som står i klackar till vardags som är där ute och liksom i den allra yttersta fronten. Så att det är jättestark koppling mellan fotbollen och den ukrainska militären och armén generellt. De är klart spelare och klubbledning hjälper jättemycket med medel, köper medicinsk utrustning, med och bidrar till militär utrustning, så det finns jättestarka kopplingar mellan fotbollen och folket och även soldater och militärer.
Man var ju fly förbannade på er förra sommaren när ni slog ut oss, men den här sommaren då som var, så kände man ju verkligen med er då när ni förlorade den här playoff-finalen mot Wales. Hur tungt slag var det för er ukrainare att missa VM nu då som spelas i Qatar?
Ja, det var tråkigt och tungt, men i och med allt det andra som pågår så kändes det som att vi får ta det liksom. Det dör människor varje dag, kvinnor och barn blir våldtagna och deporterade och liksom allt, det blir helt annat perspektiv på det, just och kopplat till att turneringen spelas i Qatar såklart, det har vi många pratat om och ni har säkert berört era sändningar. Ja, jag tror allt det här tillsammans gjorde att man tog den här smällen ändå på ett ganska så värdigt sätt så att säga.
Ja, men fint att höra Slavik, och väldigt trevligt att få ringa upp dig. Jag tänker att vi kanske kan återkomma till dig under våren kanske, för att få en liten lägesrapport av vad som sker och händer.
Ja, men inga konstigheter, jättekul att vara med, ni är alltid välkomna. Jag hjälper till så gott jag kan.
Ja, men jättefint att höra. Vi tänker på det ukrainska folket och tackar dig för att du ville medverka i Fotbollsmorgon.
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Ta hand om er här.
Tack samma, hej.
Tack. Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Nu tycker jag att vi ska fokusera lite på dig Alexander och AIKs ungdomsakademi. Du får först och främst berätta om din egna karriär, för den här bilden då, som du la upp, då ser man dig sitta i mitten med en kaptensbindel på armen också, vilket är någonstans förpliktigar.
Ja, det gör det väl. När jag började min karriär i AIK när jag var 4-5, spelade knatt i skolan, hela den biten. Sen spelade jag AIK till jag var 9 när jag flyttade till Thailand. Och bodde där i nästan 1,5 år. Och spelade ingen fotboll alls, mer än på stranden. Så. Och tillbaka till AIK. Och hela vägen upp till U19. Var även med A-laget ett halvår ungefär. Innan jag gick till Akropolis, som då var i division 1. Var med det året vi gick upp till Superettan. Missade sista 7-8 matcherna när jag slet av mitt korsband för första gången. Så var jag tillbaka året efter där. Var tillbaka någon månad innan det pajade igen. Så att, och där hamnade vi i slutet av förra året när jag kände att det får nog vara nu, lite så. Och då in i AIKs, ja, in i AIK igen, fast i en tränarroll istället.
Ja, fantastiskt ändå. Du var ju då alltså med det här berömda 99-laget. Du började som 4-5-åring i AIK. Alexander Isak måste ju varit med där och då också, va?
Ja, vi spelade från vi var 5 tillsammans egentligen.
Man har ju sett den här klassiska bilden på Isak när han är väl 5 år och skrattar vid sidan av planen. Hur var han i början?
Alltid varit som person, alltid likadan egentligen. Mm. Väldigt lugn, väldigt skrattar mycket. Mm. Som fotbollsspelare alltid varit duktig.
Mm.
Men det var väl när han var 15 ungefär som det bara small till. Han har alltid varit snabb, alltid varit stark, teknisk, men det var, allt bara föll plats på en gång egentligen.
Så det såg ni då under en ganska kort period då, eller efter någon sommar då? Eller så?
Ja, lite så. Ja. Vi spelade U16, U17 när vi vann SM, U17-guld det året. Då var det nästan att han stoppade över U19 och så var det uppe i A-laget direkt, för det gick så pass fort.
Det var inte så att Henok hade inte fattade om det var på någon träning? Och att han, för att Alex hade spelat mittback på träningen.
Ja, precis.
Och kan man bara, den här människan bär det här. Så alltså det var som en aha-upplevelse. Det tycker jag är intressant, om man kan på en träningsplan bara se direkt som ung kille och bara, vad är det här?
Ja, men det känns som man hade den approachen, att han fortfarande väldigt laid back, tog det lugnt, men tog för sig helt lagom från första träning. Även när han var som mittback i helt fel position. Så nej, gick väldigt fort.
Men det är ju några andra namn där. Om du säger att han fick sitt genombrott som 15-åring. När du var liksom runt 10-12 där, vem trodde ni mest på i den här upplagan av AIK?
Isak Hien. Fast som forward. Han var överlägsen. Alltså topp 2 strikers i Sverige då, skulle jag nog säga. Det var han och Joel Asoro som var väldigt bra.
Just han också 99, precis.
Otroligt ändå. För att sen lite senare då, så var det någon som sa till han då. Att vara en sån, liksom, man känner ju det, att så här, man kan ju i alla olika, på alla olika nivåer se en målskytt. Och är man det, det är lite nästan man föds som en målskytt. Man är lugn och sansad i avslutsmoment. Jag var inte det. men då kan man göra bedömningen att det där kommer nog vara lyckosamt på alla nivåer. Men sen skolas han om.
Ja, jag kommer ihåg, vi hade en träningsmatch med Akropolis på försäsongen. Vi mötte Vasalund. Då var jag mitt i min rehab, så jag satt med och tittade på bänken bara. Jag såg en som lirar mittback i Vasalund, Isak Hien. Så gick fram och frågade han efter, vad håller du på med?
Ja.
Han bara, nej, jag vet inte. Vi ska testa det här, sa han. Och det gick ganska bra. Så det var nog en av hans första matcher som han testade det.
Och det är ju otroligt coolt att se dem med Hien, som ju främst i år, och det var ju även frågetecken kring han i början på säsongen. Han gjorde ju lite så här, man såg ju på honom att han är ganska ny i rollen. Kom lite snett i vissa situationer och Hjalmar Ekdal fick ju täcka upp lite där bakom honom, och det var fortfarande diskussioner om det var Jesper Lövgren eller om det skulle vara Isak Hien som spelade där. Men sen så, ja, men någonstans innan sommaren där, och framförallt under sommaren, så blev det så självklart, och han klev ju fram och blev ett monster.
Ja, han hade väl 2-3 matcher där som när man såg, nu började det falla på plats. Speciellt positionsspel och hela den biten.
Ja, jag minns derbyt mot Bayern. Käkade upp.
Ja.
Cavalli.
Här har vi då den berömda tweeten, och då, du skrev då, Alexander, skrapa någon fram ett lag med fler nuvarande för detta spelare som gjort minuter i en högsta liga. Jag får det till 7. Släng fram förslagen. Och det blev ju många förslag här. Vilka är det då i det här AIK-laget som har gjort minuter i en högsta liga?
Vi kan väl ta det från uppifrån och ner. Vi har näst längst till höger, Nebio Perry. Gjort i Östersund.
Ja.
Har haft väldigt mycket problem med skador senaste tiden. Så längst till höger, Oskar Krusnell.
Just det.
Gick ju tidigt i Sunderland.
Just det.
Kom tillbaka och sen gjorde minuter i Hammarby.
Ja, gjorde det verkligen.
Var det många, för Krusnell kommer jag ihåg att det var en förlust svag, och det är fortfarande spelare som sticker ut utomlands. Sådär. Var det många förfrågningar och så från utlandsklubbar? Ligger de och bevakar det liksom tidigt?
Ja, sen Oskar var väldigt bra. Ja. Alltså han var väldigt tidig. Både fysiskt, alltså styrka, snabbhet, vänsterfoten jättefin. Så han var väldigt bra när vi var 14-15. Så det var inte konstigt alls egentligen.
Nej.
Att han försvann dit. Mittenraden längst till vänster har vi ju koll på. Alexander Isak.
Ja.
Isak igen. Mm. Sen har vi nedanför Alexander Isak, Albin Mörfelt.
Just ah, det. Okay.
Mm. Först i Mjällby.
Mm. Just det.
Han, nej, gjorde, ingen, gjorde han allsvenska minuter i Bayern? Det gjorde han inte.
Nej, det gjorde han inte.
Nej. Så det var Mjällby och nu Degerfors.
Precis. Var han inte i Varberg?
Precis, också, han var. Det är också, det är för mig det var.
Jo, det stämmer. Ja. Det var han ja. Först. Ja. Det var ja. Därifrån han gick till Norge.
Precis.
Så var det.
Precis.
Mm. Bredvid där Leopold Wahlstedt.
Ja, som gästade oss. Och där får du berätta om hans resa också. Den är ja. Ju häftig.
Det är den, verkligen. Spela forward, mycket när vi var små.
Ja.
Sen togs beslutet att han skulle bli målvakt.
Mm. Ännu värre, du ska ner i mål.
Ja.
Där fötterna håller inte.
Måste vara i AIK tills han var 14 kanske, mm. 15. Sen till Djursholm, var där ett par år innan han flyttade till Dalkurd först. Om det var en säsong, där han var andra målvakt tror jag. Sen tog han steget till Norge. I division 1 där, vilket samma som division 1 i Sverige.
Ja, ah, jäklar. Hur landar man där? Alltså division 1 i Norge?
Som man har berättat det själv så var det väl en... testa på någonting, ah. En nystart någonstans. Mm.
Vilken klubb var det? Vilken stad?
Han gick till Arendal.
Ja, men det är fint. Det är nere på Sörlandet. Det är vackert.
Mm. Okay.
Det är liksom det fjärde.
Ja.
Det är vackert. Så det förstår jag. Där kan man bo.
Mm. Men ganska liten
stad. Ja, men det är liksom... Ja, precis. Alltså så här... Fjällbackaläge, alltså det är sån typ av sån liten idyll.
Ja. Mm. Så där var han, om det var 2 eller 3 år. Och sen nu till Odd.
Det
där började som andra målvakt, men har tagit över den platsen. Så det har gått fort där också de senaste 2-3 åren.
Leopold var det, sen har vi dig själv då.
Ja.
Inte allsvenskan, men kanske som tränare då, ja. Lite längre fram. Och sen har vi längst ut på kanten också.
Precis, Justin Salmon.
Just det.
Nu i Degerfors.
Ja, ordinarie.
Ja,
eller hur?
Jag har hyfsat i alla fall, verkar det som. Mm. Också en jättelång resa, var i Eskilstuna, AFC, massa klubbar egentligen i de lägre divisionerna innan han kom till Degerfors. Så också jättekul.
Vi ska ju prata upp kvällens höjdare, för det vi har lite att prata om tillsammans då med Telia Simor och ATG. Så har vi väl äntligen lite fotboll på menyn. Det var ju Skottland, Ukraina, men ikväll är det landslagsfotboll. På vår Twitter då, och även dob.1/ATG finns våra speltips inför kvällen. För Myggan var ju här igår och levererade hur ni ska kunna vinna. Vi tar upp matcherna här. Frankrike-Österrike har vi på menyn. Och där vet ju jag att Frankrike har ju enorma skadeproblem. Och det är ju stökigt runt Frankrike. Man håller ju dem. Jag börjar ju nu redan kika lite på oddsen kring fotbolls-VM. Och liksom så här, man börjar titta på trupperna och lagen och skadeläget och sådär. Och Frankrike har ju precis som inför 21, EM-21 och 18, ett otroligt lag. Men väldigt mycket bekymmer. Och Mbappé det här med bildrättigheter och annat, det kan ju inte vara bra.
Fan,
eller hur?
Alltså, det där är en, ja.
Det där är inget bra. Och de är ju illa ute här i Nations League också, ska sägas.
Ja,
de är ju, kan ju åka ur gruppen.
Det hade varit.
Så det hade verkligen varit. Så den här matchen är svinviktig.
Men oavsett det, bryr de sig då? Alltså,
jo, men det tror jag ändå. För det där är viktigt för sidning och annat. Och nu måste du bygga liksom någonting inför VM här.
Ja,
och jag tror att många spelare känner att man har chansen här nu också.
Ja,
där är så många out.
Därför blåser de över Österrike med 3 mål.
Ja, de blåser på Österrike ikväll.
För att just det där, alltså, att de många är borta. Det finns någon som...
Nu finns det chansen där, liksom.
Vad heter han i Bayern München där vi gör mål liksom. Coman liksom. Den just typen av spelare som inte är startspelare.
Nej.
Helt hållet.
Nej.
Kanske ändå vill visa.
Och Griezmann är ju med och får inte spela så mycket av...
Får han spela full match här?
Ja, men det får han 90 minuter där, har vi förmodat. Ja. Och han är nog taggad på att bara få spela.
Ja, starta en match.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Så den matchen är viktig för dem. Och sen har vi ju toppmötet i den gruppen då. Kroatien-Danmark. Danmark leder ju Nations League.
Mm.
Är man en... Men tar man lite så här, man försöker vara lite kreddig när man säger Danmark. Hur långt kan de gå i VM? Mm. Många har de ju liksom som en utmanare. Ja. Det är too much, va?
Ja, de åker tidigt.
De åker tidigt till
och ja, med. Ja, alltså nu, det är väldigt danskt att gå bra i... Alltså så här, när danskar får lite skalle utan pun intended, men alltså när de får lite självförtroende, då blir det liksom... men ta en Bayer... mentaliteten kommer in, tror jag. Och jag tror att de ryker i gruppen i VM. Alltså det
och äntligen har de ju fått typ en lite linne. Tuff grupp.
Ja.
För de har ju alltid sina varma bollar.
Vad har de?
Ska låtas. Ja, men så här... Tunisien. Har vi på Tunisien?
Nej, det har vi inte.
Nej, har vi inte mycket koll på. Men liksom, det är ändå nivå när du kommer från Afrika. Ja. Alltså, ja, det borde det vara. Sen Frankrike. Mm. Men då slår de väl dem bara för det. Nej, men det är liksom tuff match. Och sen avslutar de med Australien.
Ja, klart att gå vidare, såklart.
De borde väl komma tvåa i den gruppen, tycker man.
Åttondel får de.
Ja, åttondel. Sen får de ju patrulla mot något bra lag. Och det är där de får bevisa sig då.
De kommer ju tvåa
i den gruppen. Danmark kommer kliva in och känna att vi ska vinna den här gruppen.
Ja, det kommer.
Eller hur? Och med tanke på vad Frank gjorde förra mästerskapet, problemen och sådär. Men det är ju en match att följa, för man kan ju vinna den här Nations League. Vi har Belgien och Wales ikväll också.
Ja.
Belgien.
Vad har vi där, tror ni?
Börjar ta slut där, va?
Ja, lite så.
Wales.
Hazard, det går ju inte.
Lukaku är väl out, va?
Lukaku är out.
Jag såg Belgiens trupp. Det är egentligen bara Batshuayi som är nia. Som man vet vem det är. Som är
uttagen. Ja, bra.
Ja, okej.
Och skicka upp De Bruyne då, som falsk.
Hazard är med.
Hazard är med, ja, precis.
Torgan också, kanske.
Ja, det tror jag nog.
Nej, men det är fan det där.
Nej, men det är lite sådär. Nu har man ju till och med tröttnat på att säga att Belgien ska ha utmaning för VM. Det kanske passar dem bra.
Alltså, nu kommer de inte göra det ju.
Nej.
Alltså, det kan de inte.
Mertens, Tielemans är ju med. Backlinjen börjar bli
den är trött.
Ja, har ju bra målvakt såklart. Men ja, stora favoriter såklart mot, mot Wales här. Polen mot Nederländerna har vi också. Holland.
De har gått starkt, va, Holland?
Ja, det sista. Ja, verkligen.
Det har de gjort. Det här ska man ju sitta och kolla på. Borta hos Simor.
Alltså, verkligen. Och den här typen av matchen tror jag kan bli en sån där match som där den som är mest sevärd, tror jag, av alla dagens matcher, tror jag, ändå. Om man vill ha lite... om man är ute efter en svängig match, tror jag, så har vi där. Polen, Holland. Det känns som det är fullt blås åt båda hållen.
Nu är det lite stök och bök uppe i Uppsala.
Ja.
Jag tror att många har noterat att det har blivit ett uppsving på läktarna i just Uppsala. Sirius har ju ökat sitt publiksnitt med 2000 i år. Det är ju väldigt högt, från 3 och 2 till 5 och 5 eller något sånt här. Och de har även fått en, vad vi kallar, en läktarkultur med bra stämning runt matcherna. Och i alla fall som jag ser det, nu är inte jag på plats. Men det är kul att se att det börjar bli tifon, att det är ramsor och en bra stämning. Och man åker på bortaresor. Har man ju gjort tidigare också, men med ett större följe såklart.
Ja.
Men så här är det, att det är inte alla som är helt nöjda med det här. Utan tidigare i veckan då publicerade UNT, Uppsala Nya Tidning, den första delen av en artikelserie där tidningen försöker att undersöka, citat då, Sirius nya supporterkultur. Och den inledande artikeln, det är "Här är ultrasgrupperna som tar över Sirius ståplats", skriven då av Isak Olsson. Och då belyser man ju visst det positiva med det här då, med att den växande supporterkulturen i Uppsala, och att fler tar sig till arenan och tycker det här är väldigt stämningsfullt och kul. Man tittar ju såklart med stora ögon på Stockholmsklubbarna. Och det är ju sådär med Uppsala, man ser ju potentialen där. Sen är det en studentstad och det är nära Stockholm och många håller på klubbarna här nere. Men man känner ju någonstans att det här blåsvarta laget skulle ju kunna få, få fart på det. Men sen då, och framförallt då, så i den här artikeln så belyser man ju de negativa delarna. Att det har blivit ett mer våldsamt och hotfullt klimat. Och vi kan väl ta ett citat och läsa upp det från artikeln. "Våldet finns där, sällan på läktaren, men ofta runt omkring. Många av varandra oberoende Sirius-supportrar har vittnat för UNT om en våldsam och aggressiv kultur. Vissa besöker inte längre ståplats och har slutat åka på bortaresor då man inte längre känner sig som en del av kulturen." Ja, det syns ju då absolut inte på publiksiffrorna i alla fall då, som jag var inne på. Där har det ökat ordentligt. Och det här är ju någonting som har fått supportrar att bli ganska arga på sociala medier. Sen är inte det allt. Twitter är ju inte allt, det får man inte glömma. Men det är många som inte står bakom det här.
Som inte känner igen sig. Liksom,
nej, vi känner inte igen sig i beskrivningen. Utan tycker att det här är någonting som verkligen lyfter. Och att det här är någonting som är stämningshöjande. Det finns ju många som tycker det. Vi vet att bengaler och pyroteknik inte är lagligt på läktarna. Mm. Men samtidigt vet vi också att det är många som upplever det som positivt och stämningshöjande. Mm. Så att det finns ju två...
Jag frågar en bara ständande bolag hur många bilder de gör reklam för allsvenskan med bengaler.
Ja, precis. Så att det är liksom för att lyfta kulturen. Ja. Eller för att lyfta produkten allsvenskan. Så att det är lite hyckleri där från många. Artikelserien går ju även vidare sen med att krönikan som får rubriken Sirius-supporter med frisk humör och polishat av ledarskribenten och krönikören Johan Rudström. Och där berättar han bland annat om en personlig incident med italienska ultras. Men framförallt att ultraskulturen kommer som ett paket. Häftig stämning i ena änden, hot om våld i den andra. Så vi kan väl göra som så att vi ringer upp Johan som har skrivit det här. Och för att höra lite mer och hur han upplever responsen då. Och den här...
Nej, för vi är ju inte på plats så ofta i Uppsala. Så vi kan...
Nej, alltså, vi kan inte göra bedömningen.
Bra också få annan...
Sen står vi ju på läktare här i Stockholm. Har vi med dig Johan? Är du...
Hallå, ja.
Tjena, tjena Johan, hur står det till?
Hej. Tack, det är bra. Tack, det är bra.
Ja, härligt. Vi har pratat upp lite där den här artikelserien som du nu är med och har skrivit då, som krönikör på UNT. Vad är bakgrunden till den här artikelserien och framförallt din krönika då?
Ja, artikelserien är ju sporten som har gjort. Och min krönika då, när jag fick se det här... jag ska säga först att jag har som mål att gå på en match om året, hemmamatch. Men jag uppfyller inte det målet. Så att jag är ingen, liksom, ingen expert på UDs matcher eller på Sirius matcher och hur det går till och sådär. Men jag har ju följt fotboll sedan 80-talet. Och när man får se det här med ultras då, även i Uppsala, det är liksom det här supporterstilen kan man väl kalla det, så att säga. Då blir man lite förbryllad. Så då tänkte jag att det var dags att skriva även på ledarsidan.
Och ja, hur har responsen varit då på din krönika?
Nu har inte jag idag ännu öppnat mejlen, men det kom en del reaktioner igår och de flesta var positiva. Som sa att det är dags att någon tar tag i det här. Det har man inte gjort från klubben, det har man inte gjort från polisen, så att säga. Tycker folk att det har fel utveckling helt enkelt.
Men du, vi ser i alla fall här utifrån, nu är inte vi på Sirius läktare särskilt ofta heller, men vi upplever ju ändå att tongångarna från dels från klubben men också en del supportrar som syns och hörs i sociala sammanhang att det är betydligt roligare att gå på Sirius, och det visar ju även publiksiffrorna som har ökat ordentligt med 2000 sedan säsongen senast här nu då. Hur ser du på det?
Jo, jag ser också liksom siffrorna att och när jag ser bilderna från den här röken och matchen, det är klart att det är roligare också. Det tycker jag. Men frågan, det jag inte förstår, det är varför att den här maffiga inramningen och den här ultras med de här kläderna och på hoten och våld, varför det ska hänga ihop. Du säger inte att det har hänt något våldsamt just i Uppsala ännu så att säga. Men de här kläderna och den här attityderna, rånarluvorna och så vidare. Det är naturligtvis bara en tidsfråga. Och jag förstår inte varför det hänger ihop. Liksom. Massiv stämning, inramning och det här med våld och den attityden.
Vad är problematiken med kläderna menar du?
Ja, det är liksom ungdomar, det är inte fullvuxna män som har de här kläderna, och det är liksom en attityd, ett sätt att liksom hata polisen och så vidare. Det är den så, och rånarluvor är ju alltid ett tecken, tycker jag. Ja, men det är förbjudet att ha när du går in på bankkontor så där, av ett skäl. Det är ett tecken på att om jag gör någonting fel så ska ingen kunna identifiera mig. Det är så jag tolkar det i alla fall.
Mm. Och det är ju så att man inte får tända pyroteknik på matcherna. Och det är väl därför då som de här rånarluvorna är på. Det är klart att man kan ju ta avstånd till det. Samtidigt så måste man väl också kunna se fördelarna då med att... Det växer sig ett intresse på läktarna, och det här är ju en samlingsplats. Jag är ju själv fostrad på en läktare, och med betydligt fler ska sägas då, eftersom jag är AIK-supporter och tycker väl att också att det finns ju inslag där idioter, vi har ju haft en del, liksom, nu tycker ändå att det har varit hyfsat lugnt. Men det var ju en incident här på, i derbyt mot Hammarby som såklart är tråkigt. Men jag tycker ändå att det är väldigt mycket positivt som kommer ur det här också. Kan du se de positiva delarna med att det växer sig en stämning och en samhörighet på läktarna?
Definitivt. Och mycket folk och mycket... mycket kul och fint. Det är liksom vid toppen. Ja, men 99% är jättebra alltså. Och kul för Uppsala också att det går bra för Sirius, att det kommer folk. Men jag menar, man kommer aldrig att kunna utesluta att det händer saker heller, att folk blir liksom engagerade och att det är någon som kommer att, det kommer att någon kommer att få en smäll på käften och så vidare. Det har alltid hänt och kommer alltid att hända. Men det är det organiserade som jag reagerade på då. Att det är klätsen och grejerna. Och att det är liksom fel väg att gå även för Uppsala. Men jag förstår lockelsen. Jag förstår när AIK ligger liksom före och storklubbarna. Det är liksom, ju större klubb, desto roligare, desto farligare också. Jag förstår inte liksom sambandet där. Jag förstår det för supportrarna kanske lite grann, men jag förstår det inte från polisen och från klubbarna, så att, att man ser mellan fingrarna på det, om man nu gör det. Det får man ju svara på här.
Ja, nej, för klubbarna är det ju också så här, det är ju en balansgång det där. Sirius känner ju ett uppsving, det ser vi inte bara på, rent sportsligt så går man ju starkt även om man kanske har en lite tuffare tid bakom sig. Men det här ger ju bra pengar och man förstår ju att det här är någonting som skapar ett större intresse för klubben också. Och då kanske man då kan se lite mellan fingrarna när det just kommer till pyroteknik då. För det har ju återigen då inte skett något våldsamt ännu då på Sirius läktare. Och det sker ju i jämförelse med andra typer av evenemang ändå ganska lite våld inne på allsvenska arenor.
Ja, nej, men jag hoppas att det inte händer någonting heller. Men jag ser liksom tecknen nu på att det. Och jag får väl vara lite partyförstörare och komma in från sidan. Så att jag inte bevakar sporten normalt. Så att det, och säga att det här är faktiskt inte supportrar. Det här är liksom i internationellt sett. Och det här är liksom brottslingar, brottsprovokationer. Och det är, och i Sirius fall så finns det liksom den här vägen då som man kan gå in på med de här nya ACM och vad det nu heter, supportergruppen. Ja.
För vi då, från fotbollssidan, vi tycker såklart att det är tråkigt när just våldshändelser sker. Samtidigt så blir ju vi lite irriterade på media också då, nu är ju vi en del av media också, men vi tycker ju om fotbollen så mycket och den kultur som finns där, och vi känner ju att vi möter ju motstånd i fikarummet på jobbet när den här typen av krönikörer och artiklar kommer ut, just för att man måste ju också kunna lyfta fram det positiva med det här.
Jag tycker väl att det i tidningar och TV, all media varje dag lyfts fram otroligt mycket positivt med de här bilderna och de här tifo och liksom sånger, och det finns ju liksom förebilder. Men jag tycker jag ska titta på England då, som också har i Liverpool med flera, och jag har varit på olika arenor i London, och jag menar, sången och stämningen är helt otrolig där. Men stämmer på 80-talet stämmer inte. Nej, det nej. Kanske inte stämmer på Arsenals nya stadion nu, men på det gamla var det helt fantastiskt.
Ja, då stökades det också.
Ja. Välkommen på ett Stockholmsderby.
Det var ju livsfarligt att gå på fotboll på England, va? Men det där fixade man då liksom, med de här värsta men kriminella.
Hej, förlåt, Niklas heter jag. När man då är utifrån och lyfter de här frågorna och kommer med exempel som just England, som är ett uttjatat argument utifrån för fotbollssupportrar. Ja. Det vi vet vad som händer, att det är tyst och man har inte stå upp, och det liksom är en icke-kultur. Så drar man undan benen på det som är fotbollskulturen i Sverige. Alltså man pissar på det och människorna som gör allting genom att säga att kolla på England. Och det har vi hört i 20 år nu.
Okej. Okay. Ja, alltså, det är liksom, alltså,
Det tar bort allt då som är
kulturen. Och det är ju som så att England har ju världens bästa fotbollsspelare på plan. Man kan ju faktiskt gå dit och titta på otroligt skickliga fotbollsspelare. Vi är ju Europas 23:e bästa liga. Och där är det ju, men vi kanske är Europas bästa liga när det kommer till stämning. Och jag står inte bakom våld. Men så länge vi inte har våld på läktarna och i ganska liten utsträckning faktiskt runt om även i landet. I Sirius har vi ju extremt lite våld. Då är det väl ändå positivt att fler nu börjar ta sig till studenternas.
Jag håller med, så länge vi inte har våld så är det jättepositivt.
Och man kan ju faktiskt inte ha kakan och äta den samtidigt. Och med det sagt så innebär inte det våldet. Men med en levande läktare och en supporterkultur så kanske kommer inslag som gemene man inte är van att se. Men det är också en del av hela ultraskulturen som skapar stämningen, som sätter förutsättningarna för att läktaren ska fyllas och att produkten, studenternas, ska bli attraktiv både för teoretiker och för andra supportrar. Så att liksom man kan ju som inte jag tycker inte man kan fokusera på de små sakerna som man stör sig på i det stora hela, för att då har vi ingenting. Så ja, känner jag. Ja.
Jag tycker då inte på samma sätt att det är små saker och de här i kanten och de här uppmaningarna, så att säga. Och jag tycker att man, ja, alla ämnen, man måste kunna ha kakan och äta den också. Man kan inte acceptera. Det är liksom, det är upp till klubbarna och poliserna att hålla rent från det här. Och det kan man göra med kontroller, med klädsel och så vidare. Och,
Ja. Men tack Johan. Intressant att höra dina tankar. Så ska vi prata med en Sirius-supporter här alldeles strax och höra lite hans syn på det hela.
Okej.
Okay. Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack ska du ha.
Ha det bra. Hej.
Hej då.
Ja, en match om året var Johan på plats. Är Johan på plats? Och det är väl lite underlag, va?
Det kan man väl tycka.
Eller hur?
Ja, men det är ju det som är problemet. Att de här krönikorna som får så stort genomslag skrivs ju ofta av människor som inte är på plats. Och det gör ju då att man liksom så här kan ta till kritiken för att det blir så anekdotiskt berättande. Mm. Och bevisföring som är så här, okej, okay, men vi står inte ens på samma liksom platå här.
Nej.
Så vi pratar inte om samma sak ens. Så att det är svårt. Och det är en debatt som är väldigt, väldigt ojämn, så att säga.
Ja. Nej, men, och sen är också en fotbollsläktare, det beskriver samhället ganska i stort. Alltså, det är ju inte en felfri värld vi lever i.
Nej.
Det händer ju saker. Och någon skriker något, någon gör något dumt. Det är som allt annat. Och
ju fler människor som kommer, det blir större och mer ohanterbart. Kanske.
Precis. Och då står på en läktare och så hör man någon säga, men så där ska man inte göra. Man ska inte slåss. Och så där, det är någonstans uppfostrande.
Men det är inte är något problem heller.
Nej, precis. Det är också,
hade det varit liksom
ett
år av liksom så här 25 anmälda misshandlar på läktarna.
Ja.
Jag har fattat liksom Johan Rudströms liksom tes.
Nej, så verkligen. Nej, men det är ju,
jag har ju bara rätt att någon ska kanske
göra det. Det här att han nämner kläderna då, det är ju liksom det han kan lyfta fram.
Det är
Sivert
Öholm-retorik lite.
Ja, lite så är det. Med oss då har vi ju Viktor Tullgren, ordförande för supportföreningen Västra Sidan. Jag vet inte om du hängde med på samtalet innan här. Vi ringde upp då krönikören på UNT, Johan Rudström.
Jo, det var en upplevelse.
Ja. Vad har du att säga om det han sa?
Nej, men jag tycker det är lite kul att han på något sätt börjar med att han har som mål att gå på en Sirius-match per år. Men det uppfyller han inte ens. Och sen han ändå liksom någon form av tolkningsföreträde och rätt att skriva en lång ledarartikel om hur supporterkulturen är på Sirius-läktare.
Ja. Och det vet vi att den typen av artiklar, krönikor, den får ju fäste. Ja. För det är ju som så att man möter ju, springer in i folk som är dåligt pålästa men som ändå gapar. Liksom, inte bara i tidningar utan även runt omkring på stan. Hur har reaktionerna från, du ser ju minst sagt bekymrad ut och förbannad. Men hur har reaktionerna varit från övriga Sirius-supportrar?
Alltså, den absoluta majoriteten av alla Sirius-supportrar, liksom, oavsett vilken typ av support man är, man ska säga, oavsett hur man klär sig, för att koppla till Johans kommentar, så är det, alla är ju ganska upprörda och menar att de känner sig felporträtterade och liksom misskrediterade, och lite har man målats upp som någon form av att alla är polishatare, kriminella och lyssnar på hårdrock typ. Men det känns som att man är rädd för någonting som, det är en irrationell rädsla tycker jag, ifrån just liksom, UNT:s håll då. Och de flesta supporter tror jag inte håller med. Ja, nej, jag tycker att det känns helt absurt. Och det är så trist att man ska behöva stå och försvara sig som supporter. Vi i Sirius hade en liknande grej för ett år sedan när det var polisen som olycksanmälde 15-åringar. Och då behövde vi stå och försvara oss för att, men vi är liksom inga... Det är ingen liksom kriminell miljö som folk befinner sig i. Det är en fotbollsläktare. Det är liksom en av de bättre platser man kan vara på som 15-åring. Så det är tröttsamt.
Ni ska ju se det här egentligen som att ni verkligen är på frammarsch. Ja. Alltså att det skrivs den här typen av krönikor. Det är ju verkligen ett tecken på att det sker utveckling på era läktare. Håller du med kring det då? Kring er utveckling? Den är ju, som vi ser det, väldigt positiv.
Ja, nej, men det håller jag med om. Absolut. Den har tagit jättestora steg. Och det tycker jag är otroligt kul att följa. Framförallt är det ju den visuella delen som har tagit störst kliv. Och det är väldigt stort tack vare de grupperingarna som Vänner Uppsala och ACM som nämns i UNT-artikeln. Så det tycker jag är skitmäktigt. Sen är det också lite tenat, för det har ju funnits en supportklubb ganska länge kring Sirius, för sidan har ändå funnits i 90-talet. Men där blir någon form av, det en bild av att det var 10-15 personer som sjöng studentikosa ramser. Och du säger, ja men riktigt så var det inte heller. Vi har också varit 150 pers i Skiljebo i division 2 typ, tidigt 2000-tal. Och vi, med Djurgården borta 2017, är fortfarande de absolut mäktigaste trycken jag har hört från Båsvarts sida liksom. Och det var innan de här grupperingarna var med liksom. Så. Mm. Det är lite konstigt porträtterad bild av eventuellt helt.
Hur håller du med någonting i det här då? För ni är ju fler på ståplats. Finns det liksom så här, känner du att det har ökat, inte våldet då, men hotet och hetsandet?
Alltså, hotet vet jag inte. De pratar mycket om i artiklar att det är hot om våld och sånt. Att det är våld hela tiden. Jag som då går mer än en match per säsong och har gjort det i många, många år. Jag tror inte heller var de får det ifrån. Hetsen, ja, den har absolut varit en annan hets tycker jag. Men det är ju en hets som på något sätt en del av supporterkulturen, en del av fotbollen. Och jag ser inga problem med den hetsen som finns. För det är liksom inte, det går inte överstyr. Det är känslor, det är liksom mycket känslor i fotboll. Det är klart det blir, man hetsar liksom. Men det hör lite till tycker jag också. Det är inte så att, ja, det går inte över gränsen tycker jag i alla fall.
Nej. Jag antar att du har dialog med andra typer av supportrar också på studenternas, alltså de som sitter på sitt plats till exempel. Hur känner du, liksom, hur ser de på det här? Vad får du för reaktioner från dem att det har ökat? Ja, dels att det har ökat i antalet, men också att det har blivit inslag av pyroteknik och annat.
Alltså, som jag sa tidigare också, med att de flesta känner sig fel porträtterade av den här artikelserien, så kändes de flesta att det här är ändå, att det är kul. Och som ni varit inne på, Sirius har ju ökat publiksnittet, och det är ju, tror jag, en ganska starkt bidrande orsak till det. Och faktum är att vi har ökat liksom det visuella stödet, och att det finns, det är liksom, men fotbollen i sig är ganska tråkig när det gäller Sirius. Jag går helst inte för liksom, vi kommer torska sjätte raka snart liksom.
Nej då, men torska nästa. Ingen fara.
Ja, skönt. Nej, men ni förstår vad jag menar. Det är liksom inte fotbollen som lockar kanske när det gäller Sirius. Det finns någonting annat nu. Och det är till skitkul. Och sen är det, men det är så mycket ungdomar, och ut i Uppsala har varit svårt att få publik. Men nu är de här, och förhoppningsvis är de här för att stanna.
Jag frågar, man återvänder till artikelserien igen här. Alltså, vad tror du att den här liksom, artikelserien springer ur? Och varför skrivs den just nu och av lokaltidningen? Finns det någon, har det funnits någon schism mellan er så att säga tidigare?
Nej, absolut inte funnits någon schism eller någonting sånt. Jag vet inte riktigt vad. För det är väl Isak Olsson som artikeln. Han är väl någon form av sportchef. Så det är väl han som lite får stå som ansvarig för artikelserien. Jag tror han vill göra någon form av gräv och liksom tänka, nu har han hittat någonting att skriva en ny liksom supporterkultur eller vad han vill uttrycka sig som. Och det kan man väl skriva om. Problemet är att det är så extremt onyanserad, och det är liksom ganska dålig journalistik. Så jag förstår inte riktigt vad hans mål är, och det är väl det som också är konstigt med texterna, för jag vet inte vad de landar i. De skriver någonting, men sen säger jag, men vad vill ni då? För vill ni liksom porträttera hela läktaren som kriminella och livsfarliga ultras, eller liksom, eller vill ni hylla den? Så det är som att man förstår inte riktigt vad målet är. Men ja, jag förstår faktiskt inte.
Jag har inte läst artikelserien, men det finns ingen alltså händelse som man utgår, tar avstamp ifrån som är liksom...
Jo, han är ju på plats matchen mot Häcken, vad är det väl?
Han är på plats en match mot Häcken när vi firade 115 år.
Men det måste ändå kännas skönt här, Viktor, med Adrian von Heine då, som är ju en representant från klubben ändå, eftersom han är scout och jobbar nära er sportchef Ola Andersson. Och han skrev en tweet igår kväll då: när den lokala tidningen famlar och kliver helt snett finns det tre saker att göra. Läs Pederby istället. Det är alltså Tryggve Pederby som har skrivit ett blogginlägg då, där han får försvara hela kulturen kring Sirius och ja, hela supportkulturen i Allsvenskan. Swisha tifokassan. Köp biljett på Arkens Gärde till matchen mot AIK. Och så avslutar han med: det som händer på Studans ståplats är så jäkla häftigt och något att vara väldigt stolt över.
Mm. Jag bara håller med Adrian där. Det är klockrent sagt.
Mm. Ja, vi avslutar med de orden och tackar dig så mycket, Viktor, för att du var med och fick svara upp för de här mindre roliga artiklarna som har släppts på UNT.
Ja, tack så mycket.
Bra så. Jag tänkte att vi ska släppa läktarna för en stund och prata lite kring en ny liten, ett nytt litet segment här på torsdagar som du och jag, Niklas, ska syssla med. Och nu har vi ju även Alexander här på plats som ju följer den internationella fotbollen nära. Mm. Framförallt Premier League, va?
Ja, absolut. Det är svensk fotboll och Premier League skulle jag säga är de två närmaste. Mm.
Då har vi samma intressen där. Men vi ska inte prata om Arsenal, för de går ju väldigt bra.
Det är tråkigt.
Ja, det är tråkigt. Kanske få in lite inslag av Arsenal här.
Vika in dem lite.
Ja, de hade ju kunnat kanske vara med om vi hade spelat in fotbollsmorgon tidigare säsonger. För vi ska nämligen prata om de fem största underpresterarna i topp 5-ligorna. Så det hade ju passat Arsenal alldeles utmärkt fram tills nu. Nu gör man, underpresterar man verkligen inte.
Det gillar man. Människor som underpresterar.
Ja,
eller det är klubbar som gör det.
Det är människor. Det lät jäkligt hårt. Men klubbar som underpresterar är ju alltid intressanta att kika lite närmare på. Vi har ju tagit de fem största ligorna. Och vi ska följa upp de här lagen. Mm. Hur det går för dem under hela säsongen.
Gud, vad gillar det här.
Ja. Och då kan vi väl börja som så att du ska få gissa. Mm. Ni kan få båda gissa då. Vi börjar i England. Vilket lag har vi tagit där, tror ni?
Som underpresterar. Mm. Alltså, då har vi förväntningar såklart på det. Som kommer med
så
det.
Är det ju.
Är det underpresterar just nu?
Just nu. Mm. Absolut. Alltså, får det ju bli.
Alltså, Everton, West Ham. Ja. Leicester.
Mm, det går att säga Liverpool, men det är för kort spann.
Ja, det får ni välja.
Everton skulle jag nog säga.
Mm. Nej, vi har faktiskt Leicester där.
Ja, men det är klart.
Som vi ska prata lite mer om.
De har ju en del deg också.
Ja, men exakt. Och vi kan väl börja med det här. Sedan ligasegen 15-16 då, så har de ju varit ett stabilt lag. Alltså, Rodgers har ju haft... Tycker Rodgers får, nu är han ju kvar i laget. Det kändes som att skulle han fått dojan, så var det ju nu de här första kritiska dagarna efter landslagsuppehållet. Så man får in en ersättare som kan få jobba lite med laget under landslagsuppehållet. Men han är kvar, och det är kanske mycket på grund av vad han har presterat tidigare. För att det var väl typ två säsonger i rad där, när de var på Champions League-plats nästan hela säsongen. Mm. Och så föll de bort precis i slutet. Han tog en FA-cup-seger. Den kommer lite i skymundan också, för det är jäkligt mäktigt. När Leicester tog sin titel, då tänkte man: okej, det största som hänt inom fotbollen. Men nu vinner ni ju aldrig mer igen.
Nej.
Men de tar ändå en FA-cup, och den är ju faktiskt tyngre än en ligacup.
Ja, verkligen.
Men i år är det ju total pyspunka. Och det har ju hela, liksom, under hela sommaren pratats om deras ekonomiska bekymmer. Och vad det beror på, det är ju att man har ju skrivit ganska... stora kontrakt. Liksom, man har ju steppat upp organisationen och skrivit stora, dyra kontrakt med bra spelare. Och sen tror jag man har lagt väldigt mycket pengar på den här otroligt feta träningsanläggningen också. Som förhoppningsvis över tid ger resultat. Men den här sommaren har det varit jobbigt. Och det har ju lett till att man har sålt några spelare, men inte så många ändå.
Nej, jag tänkte också det.
Precis,
det
är inte Brighton sälja, så att säga.
Men, och där har vi liksom ett typexempel på en välmående klubb. Vi har... Vi får fram bra spelare, värvar billigt, säljer dyrt, men vi har redan liksom gubbar på väg.
Med alla dem, både Tillman som hade Madison, de är kvar. Alltså, jag menar,
absolut.
Var det förlänger. De är där.
Ja, Harvey Barnes finns där också. Mm. Och de har bra ytterbackar. Alltså, sen har de haft en del skadeproblem i det där förslaget. Ndidi, den centrala mittfältaren som har ryktats till större klubbar. Det har liksom varit han och Bissouma som ska ta klivet från the rest-lagen upp till Big Six för att stabilisera mittfälten. Men han är kvar, men har ju inte presterat särskilt väl. Och sen då Schmeichel över till Nice, och sen Fofana då. Ja. Men samtidigt var ju Fofana, han var ju knappt delaktig i fjol.
Han spelade inte jättemycket matcher i Leicester. Alltså precis. Totalt.
Nej, för att precis, när han slog igenom, alltså man såg direkt potentialen i honom, men så kom den här hemska det hemska benbrottet på försäsongen i fjol. Och fick ju ingen speltid. Men det är ett märkligt tapp här kring Leicester.
Verkligen. Alltså när man ser till startelvan så tycker jag den är ganska bra fortfarande.
Ja.
Det är väl försvarsleden som det är lite med Johnny Evans och Amartey. Lite skakigt kanske.
Ja.
Och sen Kasper Schmeichel som har försvunnit. Men alltså framåt tycker jag det ser bra ut fortfarande. Så jag tycker det är konstigt hur det kan se ut som det gör.
Ja, vi följer Leicester då, helt enkelt. Nu kommer de inte förlora helgen då, eftersom det inte spelas någon fotboll. Vi tar oss till Italien.
Ja.
Vad har vi där då?
Ja, vad har vi i Italien? Det är många såklart. Men Juventus är väl uppenbara.
Ja, så är det.
Det blir väl Juventus som vi måste ta här.
Jäklar alltså, det är där. Är det fritt fall?
Ja, där är det mörkt. Mm. Och inte en seger i varken ligan eller Champions League under september månad.
Mm.
Och det var ju Juventus som de rustar väl alltid på något sätt. De gör ju alltid spännande fönster. Men det var ju alltså Vlahovic in i januari.
Mm.
Den får man inte glömma.
Ja, nej.
Det var ju en riktigt jävla tung värvning någonstans. Man kände ju att Vlahovic, han går till England.
Ja.
För det är liksom det naturliga nu.
Ja,
men han blir kvar, och Juventus som då kände att shit, inte har vunnit och nu kanske inte vinner ligan det här året.
Det var ett statement
verkligen. Ja,
det var så här, de har inte råd. Det var ju snacket. Han kommer att gå utomlands. Det var så här, snacket ju.
Ja, och i somras då? Bremer, Kostic, Milik som har varit bra. Mm. Di Maria, Pogba och Paredes.
Mm.
Det är plånkan på vid gavel här.
Ja, det är tunga värmen ja. Faktiskt.
Men kvar är Max Allegri.
Ja.
Sjukt nog.
Men de har inte råd att sparka.
Men vad är det då? Att 25. Man inte har råd att sparka. Hur sätter man sig i den situationen?
Ja, precis. Det är inte, det är så jävla...
Det är misskött.
Ja, men det är ett klubb. Agnelli och vad heter de? Skitsamma. Ägarfamiljen.
Ja.
Alltså de bryr sig inte om klubben längre.
Nej.
De sätter ju liksom... Det är ju som så här... Det är någon sidoprojekt så här. De bryr sig bara om F1.
Ja. Pogba går sönder direkt.
Och det är också så här... Att värva in Pogba, nu var ju han förvisso gratis, men han har ju en bra lön såklart. Mm. Men med hans skadehistorik och den åldern han är i, att liksom lägga de pengarna och det fokuset i truppen på att ta in en Pogba i det läget Juventus är i, tyder ju också på någon sån här idioti.
Mm. Ja.
Vad spelar han? De räknar högt, om de tänker, om de gör, vad heter det här, J Medical, vad heter det? De har ju den här stora Juventus-läkare och grejen.
Ja.
När de gör undersökningen på honom och kollar historiken, alltså vad räknar de med? Räknar man med liksom max 20 matcher per år på Pogba? Alltså med hans skadehistorik.
Mm.
Det är liksom, med den spelaren, den löneposten, det fokus han tar i en trupp. Alltså jag tycker det är så idiotiskt.
Nej, tänk precis. Honom. Och det som händer runt om honom nu med brorsan men det är inte så överraskande tycker jag. Alltså, även om det är en sjuk grej.
Ja,
så det är inte så konstigt att det händer märkliga saker runt Paul Pogba.
Nej.
Och det är klart att man någonstans minns tillbaka hur dominant han var i Juventus innan han stack till United. Samtidigt har det gått
10 år.
Det har gått 4 år. Vad skrev han med United? Men jag tror att han gjorde 4 eller 5 säsonger i Manchester United. Där han... Nej, jag tror inte det var längre. Fem år kanske. Ja. Mm. Men han gjorde ju... Ja. Men, om det nu var 4 eller 5. Leka säsonger ändå.
Ja,
alltså, det är klart att han blixtrade till. Ja, och så var det ett VM däremellan också. Där han,
det säger mycket, tror jag.
Ja.
Alltså, det är det han räddade sig med.
Ja,
att två mästerskap, han var skitbra.
Ja. Exakt, han var ju faktiskt rätt bra i det här EM:et när man rök liksom.
Där han visar liksom så här är Pogba liksom.
Ja.
Och det är så att man blir förblindad av det, och framförallt om man har en historia i klubben, så klart att man så här minns tillbaka hur det var. Vi har tagit honom en gång tidigare för United när han var bortsållad. Då gjorde honom så bra. Mm. Nu händer det igen. Nu ska vi ta in honom igen.
Precis.
Hur ofta blir det bra när man går tillbaka till sin
gamla klubb? Nej,
alltså det är inte ofta.
Det är en Borrell-sägning som stämmer ofta.
Nej, så jag tycker det är ju tråkigt, men också, jag gillar ju inte Juventus så mycket. Alltså,
det är väl ingen i Italien som inte håller på Juventus?
Nej, jag tror inte det va. Nej, men alltså, det är ju tråkigt ändå för Serie A, tycker jag, att inte Juventus är en klubb som ändå är att räkna med.
Mm. Nej, men det är lite läskigt, vet du,
liksom,
när man ser de här namnen de pratar om och så får man inte träff på tränarposten. Det är ju lite så här Manchester United-varning över det hela.
Ja,
och en sån där Nu när de andra klubbarna rustar och får in bra ägare, Milan verkar göra allting rätt. Ja. Napoli är väl förbannade på sin president löpande, men någonstans så...
Det gör de ju alltid.
Det gör, är de ju alltid. Mm. Någonstans prickar han också rätt i någon form av generationsväxling eller att man bygger om truppen. Så att det, de andra lagen går ju starkare och då kan ju inte Juventus syssla med det här slöseriet.
Det är en väldigt bra parallell tycker jag med just United. Mm. Alltså, de kan byta, om de kan ta in Tuchel också, det spelar ingen roll tror jag. Nej. För att det är en klubbledning som behöver liksom...
En fisk ruttnar från huvudet. Ja. Ja. Så att det är ju verkligen så att Juventus har större problem att ta tag i. Mm. Och det kanske, det är ju sällan, alltså, det tar tid att inse sådana. Oftast är det ju supportarna som, och såklart experter och tyckare som kommer med den spaningen. Men man vill inte inse det själva.
Men de har faktiskt inte, och så har de en backlinje som är helt värdelös.
Ja. Alltså, så vet man ju inte såhär, tappet av Chiellini, vad det betydde i omklädningsrummet.
Det är och Nucci är väl inte så bra han var heller.
Nej, det är han verkligen inte. Alltså.
Tappa De Ligt.
Ja, men precis. Det tror jag dock var lika bra. Alltså, De Ligt och Bremer, det är liksom, de är ungefär lika bra med en kostnad som är ganska...
Men det är också, varför slog inte De Ligt? Alltså, det är någon liten varning.
Ja, men han var ju bra. Han var ju såhär bra ett år. Han kanske inte är så bra ens. Det är det. Han var också bänkad i München, va?
Ja.
Så att, jag menar, han är väl inte så bra kanske.
Nej.
Men jag hoppas ändå att det händer någonting kring Juventus. Alltså att de ändå faktiskt gör ett tränarbyte för att det ska bli lite, ska hända någonting i ligan. Jag följer Serie A väldigt mycket. Ja. Mm. Och de behövs. Ja. De behövs som en storebror som tittar ner på de andra skitklubbarna. Mm.
Vi tar oss till Tyskland då.
Ja.
Får inte kolla.
Jag såg faktiskt inte. Nej.
Men den kanske är enkel just nu. Det är en annan jätte.
Det är väl Leipzig. Nej. Men de går åt helvete, eller? Eller kanske
ja, men de har ju sparkat tränaren redan. Då är det inte lika kul. Nu är de på uppgång här.
Ja, just det. Rose kom inte.
Ja. Men vad fan... Och var det Dortmund de slog i... Tror du var Leipzig som tvålade väl dit Dortmund ganska ordentligt här i, i första matchen där efter tränarbytet.
Ja, det kanske de
Victor Rickard instämmande. Så att de är på gång. Men det finns ett annat lag som har det jobbigt.
Alltså, jag kan inte Bundesliga riktigt. Men,
Bayern München.
Ja, det är klart, ja.
Hur jobbigt har de det?
Nej, men det är fyra raka.
Ja, det är så.
Just det.
Jag har hört att de...
Två torskar.
Några poäng efter och att de har...
Ja, fem poäng efter upp till Union Berlin då.
Mm. Men där behöver man inte vara rolig.
Nej, men vi nämner dem ändå. Det är kul här när vi ska följa upp dem. När de har 15 raka segrar och vi ska prata kring stämpel kring Bayern München.
Ja, de vann.
Ja, de vann igen. Nej, men det är ju lite... Det här är kul. Ja. Det här måste vi säga är kul. Mm. Tycker nästa Bayern... Jag tror Bayern München supportarna också tycker det.
Ja, äntligen.
De vill ha en jakt. Ja, lite så. För det är väl... 10 raka ligatitlar de har, va? Mm. I Tyskland.
Ja, tvåsiffrigt kommer de väl upp.
Ja, precis. Och så vill man ju inte ha det i någon liga.
Nej, verkligen inte. Nej, det vore skitkul om de liksom missade Champions League till och med. Alltså, det kommer aldrig ske såklart. Mm.
Nej.
Men jag har otroligt svårt för deras tränare. Alltså,
ja, Nagelsmann.
Där blir jag lite som den här UNT-reporten, kläderna.
Mm. Ja,
det är inte okej att se ut sådär.
Jag
ska fan skriva en krön.
Där har vi en klädspaning. Hans jävla kostymer.
Nej, alltså, de här jävla Paris Hotel-byxorna på sig ibland. Alltså, det är inte bra. Alltså.
Och sen också med Bayern München som tappar ju Lewandowski, det ska ju sägas. Men det finns ju mycket unga där. De Ligt har kommit in och vi har ju även Sadio Mané då. Mm. Och de började ju så bra. Det var ju någon 7-0-seger här tidigt på säsongen också.
Ja, just det,
I ligan. De rivstartade och man kände bara, men det är bara att skicka ut pokalen och så kan ni göra som PSG och fokusera på Champions League. Men nu så...
Men de åker också städer av. De vinner mot Barca liksom.
Och Inter. Ja. Men det nämnde vi inte.
Augsburg.
Absolut. Men det kanske är lite ofokuserat där.
Men det är ett jävla lag alltså. De ska ju vara där uppe såklart. De ska vinna där med 10 poäng i ligan.
En inte fullt lika stor klubb, men lite popklubb då, borta i Frankrike. Vad har vi där? Det här blir svårt för.
Okej, det är en popklubb i Frankrike.
Jag känner ändå att det finns något poppigt i det.
Kan det vara...
Här hade jag gärna varit fotbollsproffs.
Ja, Nice.
Ja.
Ja,
var trevligt.
Ja, de går till.
Det var där i somras faktiskt.
Ja,
var
därför. Ja, jag med. Det är jävligt trevligt där alltså. Måste säga att
sprang in i Kasper Dolberg gjorde.
Ja,
i en liten mataffär bara.
Ja,
stod i godishyllan.
Ja. Den är sjuk. Mm. När man är då på plats och så, man har ju alltid fotbollskopplingen och så stöter man in honom
fan, okay.
Alltså ett hål i väggen, en jätteliten mataffär bara.
Åh, fan.
Ja. Han är stor eller hur?
Fotbollsspelare handlar alltså. Ja. Ja, men det är mäktigt och han har ju fått en lagkamrat här eller en landsman som sägs i form av Kasper Schmeichel.
Mm,
för lyssnar vi här då på vad de har värvat.
Tänkte ju säga det. De har bra
Schmeichel, Ramsey. Alltså Aaron. Inte Jacob i Aston Villa. Ross Barkley.
Mm.
Nicolas Pepe. Och Sofian Diop från Monaco. Han kostade 22 miljoner euro.
Det är ganska många spelare som inte har en ganska gott liv.
Ja.
Och inte kanske
lite så, va? Mm. Alltså har inte alla här... Ja, vi får ju se med
alla har Pepe. Alla har ju en sån här sommarsemesterskandal i sig.
Ja.
Alla av de här.
Och Kasper det då?
Jag läste
nej, om,
det kom någon notis.
Han tappade det.
Om att han hade skapat problem i omklädningsrummet i Nice.
Kasper?
Ja.
Har Kasper det?
Jag för med det.
Mm, vi ser. Farsan som är inne och rotar.
Man tyckte att han gjorde den perfekta flytten här nu. Ja. När han lämnade då krislaget Leicester.
Mm.
Han såg liksom, det här kommer barka åt helvete. Ja. Nu går jag till, åker till Rivieran. Och lägger mig på stränderna. Mm. Men mardrömstart då, 8 poäng på de 8 inledande matcherna. Ingen bra start på den här, för det menar, har man rustat sådär.
Ja, herregud alltså.
Ska man ju sikta på Champions League,
ja.
Eller hur?
Absolut.
Men och det, så kan det väl bli. Men
de är ändå liksom en klubb som ska ligga oavsett de där värvningarna på en kanske 6-7-8. Slåss de i konferensplatserna.
Ja, och man har ju satsat under en tid. Alltså, man tog in Kasper Dolberg från Ajax var det väl. Och Balotelli var där en vända. Så det har ju funnits kvalitetsspelare i laget. Men, men den här sommaren har man verkligen... stämt i bäcken, men det har inte funkat. Nu kommer vi till din liga här också.
Spanien som
Spanien. Vem tror vi vilka tar vi där då?
Mm, men då kanske vi tar ett lag som...
Ett Champions League-lag.
Mm. Sevilla såklart. Herregud, det är enda laget som är i krisen.
Ja, just det. Mardrömstart va?
Ja, herregud. Ja, det är inte bra.
Nej.
De har ju verkligen tappat så mycket spelare också. Ja. Så det är ju mer rimligt då. Att de...
Ja, Koundé. Ja, men och vi har ju även...
Jag tror Koundé tror jag var... Alltså det kändes ju... Det.
Det är tungt. Ja. Och även Diego Carlos som också var med i backlinjen. Och Augustinsson.
Ja.
Viktig för omklädningsrummet.
Och är det verkligen tränaren, Lopetegui.
Ja.
Mm. Det känns ju också som att det är lite av en sån här Brendan Rodgers bluff på något vis.
Ja, det
alltså det är ingen spelutvecklare heller. Så det är liksom någon som folk tröttnar på lite också, tror jag. Osmidig generellt. Sådär.
Mm.
Och det är tråkigt, men Sevilla tycker jag ska ju vara där också.
Vad var det som hände när han fick dojan i spanska landslaget?
Han,
det var
ju ut.
Han skulle träna parallellt va?
Ja, han gick ut. Det var i typ presskonferensen innan premiärmatchen i VM 18 så går han ut och berättar att han är klar för Real Madrid.
Just sen, så var det.
Och sen fick han dojan. Sen fick han också dojan från Real Madrid i november.
Ja, det är sån här fotbollmanager-grej.
Ja, men verkligen. Och han är ju inte någon Real-gubbe.
Mm, nej.
Eller hur? Även om han gjort det bra här när de är i Sevilla. De tog sig till Champions League i fjol. De är ju där.
Mm.
Och där har man väl inte heller börjat jättebra. Nu har man ju City då, men krysset mot Köpenhamn var ju en missräkning såklart.
Den såg jag matchen. Den matchen såg jag och de var helt jävla värdelösa.
Ja, var ju allt går snett.
0-0 blev det va?
Ja. Köpenhamn närmare en seger.
Mm.
Verkligen. Och nej, men alltså, jag vet inte, det är liksom lite mätta spelare sådär. Alltså lite på ålders höster, kanske fel ord, men Rodrigo de Paul som kom från Udinese liksom, som var väldigt bra förra året. Mm. Då hade han i Atlanta, vad heter han, argentinaren, lilla mittfältaren.
Papu Gomes.
Papu Gomes som kom in bra som helst. Ndidiva, eller vad heter han, anfallaren, marokkanen.
Ja, just
som spottade in boll förra året.
Nyesri.
Ja, precis. Ja. Typ. Precis.
Mm. Så att jag menar, vänta.
Martial,
alltså också en sån riktigt trött värvning.
Ja, shit. Alltså, han kunde inte deppa där. Vilken usel spelare att ta in på lånet.
Ja, alltså,
det är lätt att säga med facit på hand. Men herregud, han kom ju med gamnacke på första träningen. Han vill inte jag vara.
Nej, han vill inte vara någonstans.
Nej, han vill inte vara någonstans. Sådär.
Det finns ju spelare som ger mindre syre till andra i ett klomkringarsrum.
Liksom, nej, exakt. Han kväver ett. Titta på honom. Jag är alltid skakad på uppsynen. Mm. Alltså, jag tycker att han är stundtals... han kunde ju vara riktigt jävla bra ibland när han hade sin dag. Men går ju alltid runt och ser förbannad ut.
Ja, jättelivligt omklädningsrum. Och så kommer Martial in.
Ja, alltså, då sitter med Rashford på ena sidan. Han ser inte heller så glad ut. Och så Martial på andra.
Nej.
Man blir inte sugen för
heller fotboll.
Nej, precis.
Nej, det är tråkigt.
Nej, vi har ju lokaliserat vad United står i alla fall. Det är förbannade spelare.
Nej, men så vi kommer nu kanske missa Champions League i år. För det finns så många bra lag i Spanien i år.
Ja.
De tre är givna, såklart.
De går väl okej allihopa, va?
Ja, verkligen. Mm. Och Villarreal är bra.
Mm.
Du har ju Betis, jättebra. Mm. Atletic Club.
Just det.
Är tillbaka på någon nivå nu igen här. Så att det finns ju verkligen lag som slåss om de här fyra platserna som de tyvärr kommer lida ganska hårt av, tror jag.
Ja.
Så att, och framförallt då Betis, som är deras lokalrival också, det är inte bra för dem.
Det är väl liksom nu... om inte stenkoll på Ligue 1 och Nice framtid här då. Men det är väl Sevilla som känns som att det är som du säger, de har det tuffast att och klättra här.
Alltså verkligen, det tror jag, 100%.
Bra, vad kul segment va?
Ja, men vi sitter och gör det. Vi måste gå in varje match och bara nagelfara.
Exakt, och det blir ju att vi liksom, och det är alla våra lyssnare och tittare också, får liksom hänga med här. Så får vi se om det går lite för bra, kanske får byta ut ett lag.
Ja.
Eller? Bayern München blir inte kul när vi sitter här i januari.
Och man vill inte börja
liga med 15 poäng.
Mm. Wolfsburg åker ut i år. Just så det gick ju vår kära Svanberg också.
Och du, Niklas, du har ju en sån jäkla spaning. Men den, jag tycker vi får ta den nästa vecka, för den vill jag prata länge om.
Ja, det och vi
kör en liten cliffhanger här. Och det är ju att...
Ja, ska jag berätta
cliffhanger.
Rubriken.
Ja.
Alltså, jag kan berätta...
Nej, då var det rubriken.
Ja, jag kan berätta varför IFK Norrköping spelar i Superettan 2025. Med 100% säkerhet.
Ja, med 100% säkerhet så har Niklas... under dina timmar på nätterna då, när din son håller dig vaken, så har du konstaterat i din forskning att Norrköping spelar Superettan 2025.
Den är väl underbyggd.
Ja, den är väl underbyggd. Jag har ju sett ditt hantverk och de är ut.
Ja. De är ur.
Som han dalar den nästan. Vi är ute.
Kul att gå ut med det.
Den här ska vidare, den ska liksom sätta sig. Support mig upp.
Nej, det är en cliff nästa torsdag, så kommer en stor genomgång.
Då ska detta. Vi få tid för den, för det här blev så trevligt och vi hade så mycket att snacka om. Bra så! Vi är väl klara där va? För idag, vilket jag tycker alltid är mysigt att sitta här.
Det är så mysigt att starta dagen
med
liksom, prata fotboll bara. Mm. Och det är så mycket olika saker som händer. Det är liksom Ukraina och det är någon UNT-gubbe.
Ja, precis. Men det är ju som liksom, fotbollen är ju en egen bild av samhället. Ja. Det finns ju så mycket att prata om. Och jäkligt kul att ha med dig, Alexander.
Väldigt kul att vara här.
Ja, du lyssnar och tittar på sen tidigare.
Jo, men
du
är
ju kollar i Dobb och spelar fantasy och sådär. Det ska vi inte prata om nu längre.
Jo, men det kan vi göra.
Det tar vi efter. Jättekul att du var med, varmt välkommen.
Tack
tillbaka
snälla.
Och Niklas, vi ses ju redan nästa vecka. Och i helgen ska jag göra ditt pastarecept också.
Just det, kan ni testa, gå in på recept tack.
Ja.
Och kolla skaldjurspastan.
Och jag lyssnar inte bara för att du är med där. Men jävla fin podd,
ja, roligt. Tack så mycket. Mm. Och som sagt, nästa vecka så får ni också veta varför.
Just det, Norrköping åker ur 2025.
Nej, åker ur 24.
24 åker de ur, spelar Superettan. Studsar de tillbaka, det får du forska i sen.
Ja,
vi tar det senare. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Vi hörs imorgon igen.